Trädgårdssnack.
Tar oss ut i våran lilla trädgårdstäppa och herregud alltså, vilket bidrag du har kommit med idag, Annika Sjölin.
Ja,
vi har bidragit med Gunnel Karlsson, välkommen tillbaka.
Tackar, tackar.
Hur är livet i trädgårdstäppan hemma i Arlöv?
Bättre än någonsin, faktiskt.
Du berättade innan vi drog igång inspelningen att din trädgård har nog aldrig varit så vältuktad.
Ja, så vältuktad är ju aldrig min trädgård, men jag har varit väldigt mycket ute i den. Och igår röjde jag runt i en förvuxen magnolia och en förvuxen, ett rynkolvon. Mm. Som jag liksom inte tidigare har insett hur stort det har blivit, men
Alltså förklara vad ett rynkolvon för oss då som är lite lengräddare.
Det vet ju Annika.
Ja, lite större buske som är städsgrön. Alltså den behåller bladen och så ser den fantastiskt rolig ut på vintern tycker jag. För den liksom bladen hänger lite så den ser ut som att den tycker att vintern är ganska så jobbig, men sen blir det bättre. Ja. Och så blommar den i vitt.
Har du något rynkolvon själv hemma?
Nej, tyvärr har jag inte det. Men det kanske kommer att föras upp på den där listan över saker som behöver handlas in genom åren.
Städsgrön är liksom ditt signum lite grann annars.
Det är det.
På något vis, va? Mm.
Det stämmer.
Blommar något fruktansvärt just nu måste jag bara säga. Så det var liksom frömjöl och pollen över hela den här platsen där det här jätteträdet stod. Och det var ju väldigt trevligt.
För ja, och det finns var ju inte alls fruktansvärt utan det var bara helt fantastiskt.
Är det en sån där favorit som alla pollinatörer gillar också eller?
Jag vet inte om det är så himla mycket pollinatörer i den egentligen vad jag kan se.
Men nej, jag tror inte det är nog de är inte så det. Lockade av just
de har den. Annat.
De har annat.
De sticker till.
Nej, aldrig. Jag är inte ens rädd för dem längre.
Är du inte det?
Nej, jag har jättemånga sån här bibon för solitärbin hemma där jag sitter nu. Så jag har vant mig att de är runt benen på mig och sådär. Och jag har varit
så hysterisk. Så ni blir inte helt stissiga liksom där, när ni sitter och fikar ute i trädgården eller i bärsån sådär?
Nej. Getingar, jo, då springer jag.
Ja, nej, då springer inte jag. Det är då de blir arga. Det skulle bli getingsommar i år, läste jag också. Så att vi får väl passa oss.
Jag läste om de här stora, gigantiska, någon sån här asiatisk eller amerikansk monstergeting också. Jag ska ju inte skrämma upp någon, men jag bara säger det. Ser ni någonting som kommer surra, det kanske inte är en duva, utan det är en monstergeting.
I vilket land fanns nu denna monstergeting? Alltså bara för att sätta det här i perspektiv på något sätt. Vi bor i Sverige. Hur många monstergetingar har vi här?
Ja, men inte så jättemånga, men de hade importerats via någon transport. Vi rör ju oss lite så över. Men det var inte det, utan vi ska prata om lite mindre saker som kanske inte sticker så mycket heller för den delen. Bin?
Ja, alltså i alla fall pollinatörer. Alltså de här flygande små djuren som vi ska lära oss att tycka väldigt mycket om. Det är det dagens program ska handla om. Att alla kan faktiskt göra någonting för att bidra till att det blir bättre pollinering av våra växter överallt. Och det behöver man liksom inte äga ett större lantbruk för att odla raps och säga att det är många pollinatörer. Utan tvärtom. Alla kan göra någonting för att det ska bli mer av de här djuren som vi behöver.
Men varför har det blivit så? Jag känner att nästan de sista 3-4 åren så har det förts upp på agendan. Det dyker upp varje år. Alltså bikris och om hur våra bin och rädda bin. Alltså, förklara grejen liksom varför det är så viktigt, kanske extra viktigt nu att ta hand om.
Alltså det, för mig handlar det ju mycket om mångfald av olika sorters djur. För biodlare har sin agenda och sina intressen. Och sen är det alla de andra. Alltså man behöver ju inte ha en bikupa. Det är inte det handlar om, utan det är att alltså förhålla sig mer positivt till alla möjliga flygfän.
Ja, men just att inte tycka att det är besvärligt när det surrar kring saftglaset eller vad det nu surrar. För att det här med bidöden, ja, det är förskräckligt. Alltså läser man på om den så blir man verkligen rädd. Och det beror ju på att det används så himla mycket pesticider och bekämpningsmedel av de som odlar kommersiellt. Och då kan man ju tycka, ja, men det är väl inte lönt att jag gör någonting i min lilla trädgård, men det är klart att det gör. Alltså allt jag kan göra i min trädgård påverkar ju naturligtvis både mitt liv men också livet i stort. Och man blir mer medveten på något sätt. Alltså, har du en mångfald i din trädgård och ett surrande liv i dina rabatter, då går du också att handla på ett annat sätt. När du köper dina grönsaker och din frukt, du tittar mer på hur är detta odlat. Så att i det långa loppet tror jag absolut att det har jättestor vikt.
Men alltså, om man gör så här över tid, alltså när vi växte upp så var det mer, alltså hade vi mer bin Våra trädgårdar då, eller?
Vi hade ju också ganska mycket bekämpningsmedel på 60-talet och 70-talet. Mm. Så att det är inte så att det har nog blivit snarare kanske bättre, men det är större odlingar idag. Mm. Alltså man har större ytor och odlar liksom ett spannmål eller vad man har på jätteområden. Mm. Och sen har jag tycker att man kan se att vissa år att det är till exempel färre fjärilar än vad när vi var barn. Mm. För då var ju dikesrenarna var ju där. Man, för den här tiden, då gick man ju på ängarna och framförallt längs vägarna och plockade sina stora blåklockor och prästkragar och smörblommor och gjorde midsommarbuketter. Klöver. Oh. Finns ju inte idag. Mm. Nästan.
Nej. Rödklöver och hur det ser ut, alltså det bara låg som ett moln utav insekter ovanpå rödklöver. Väldigt välbesökta områden. Men nu är det ju så att vi, alltså monokulturer då, inte bra. Och sen så hur vi hanterar olika saker, till exempel hur man slår gräskanter och så vid vägar. Alltså det slås ju på lite knasiga tidpunkter. Man gör det på något sätt enligt schema och kanske inte enligt hur naturen skulle önska att man gjorde för att gynna mångfald.
Hör ni ut i kommunerna?
Och det är just mångfald. Ja. Men det gäller ju även våra gräsmattor.
Mm. Ja.
Alltså jag är ju verkligen obekymrad om hur min gräsmatta ser ut. Och nu har jag slutat nästan att klippa den helt. Så nu växer det istället äng. Och jag har ju en lämpad mark för det. En mager, sandig jord och ganska mycket sol. Så där klipper jag några gånger i det här som nu får växa. Och jag är så jätteglad över att jag äntligen liksom skiter väl i vad folk tycker.
Det är lite hippiegräsmatta, eller?
Jag kallar mig hippie, kallar de mig, men jag har väldigt mycket fjärilar och väldigt mycket humlor och bin. Och,
men, för där är ju ett bekymmer idag kan jag tycka, och nu är det ju nog många lyssnare som kanske inte håller riktigt med mig, men jag gillar ju inte de här robotgräsklipparna. De har den fördelen att de inte släpper ut någonting och de låter ingenting, men å andra sidan så blir det ju gräsmattor som blir fullständigt sterila. Mm. Och i våra villakvarter där vi då kan ha den här biologiska mångfalden, ha det här surret, där blir det då sådana ytor som, ja men det är ju inte ett bi, de hinner ju inte sätta sig för en roboten är där och så. Så att måste man ha en robotgräsklippare så kan man åtminstone begränsa kanske det till en mindre del av gräsmattan och lämna någonting fritt, för att det blir för rent i trädgården. Det är ingen som
kör du handjagare eller har du en elmaskin hemma?
Jag har en elmaskin som min man kör. Och igår var jag ute, jag har jättemycket tusenskönare i min gräsmatta, för jag har också en sån här väldigt fri grön matta.
Fri inställning till detta.
Ja, precis. Men klöver, mycket klöver på våren, och då ser man ju mycket humlor där.
Men klipper bort tusenskönarna?
Ja, ibland gör jag det när de blir för många och för tätt. Men då tar jag trimmen och så tar jag bara den lilla ytan. Och sen dagen efter är de där igen.
Ja, men alltså jag får ett ställningskrig här nu. Alltså jag tycker det är jättefint. Va? Men nu har de börjat liksom ta över. Det så här bara växer exponentiellt.
Bry dig inte. För då är det så här, om du ska bli av med den. Mm. Om du har mycket, för det har jag nu. Och då inser jag så här, om jag ska bli av med de här och vill det. Ja, men då måste jag faktiskt göra en ny gräsmatta. Då måste jag lägga om hela gräsmattan. För de här bladrosetterna, de tar så småningom över. Och klarar inte gräset. Så när jag struntar i det, jag är så glad för mina tusenskönor.
Jag var lite inne på ett tag, alltså grannen skaffade sån här robotgräsklippare. Mm. Jag har lite för liten trädgård och för mycket skrymslen och rån för att det skulle ens vara värt det. Mm. Men jag tänkte att jag skulle öppnat upp liksom ett litet hål i häcken, så kunde den liksom bara plötsligt så kan den bara glida in, och medan den ändå klipper sin egen så kan den ta mig in på köpet.
Ah, ja. Fast det ska arrendera hans. Får nog betala för det.
Det blir dyrt.
Men, nej, men jag är inte så, just för de här smådjuren som vi ska vara så rädda om, så är inte robotgräsklipparna bra.
Nej, men ofta har vi, alltså, men har man gigantiska så förstår jag att det finns behov av att hitta något sätt, någon lösning, som en elgräsklippare eller någonting. Jag önskar att jag hade en stor gräsmatta så jag kunde försöka kring en sån här liten traktor.
Nej, men gud vad trist.
Det hade varit jätteroligt att sitta där.
Killar.
Jag undrar varför det är så roligt för
stora maskiner.
Ja, men den är ju inte stor. Alltså, jag tycker det är skojigt när jag tittar ut, kör förbi på min lilla väg då, när det sitter en nästan 2 meter eller där kring lång man på en sån här liten maskin, liksom knäna uppe vid hakan, och så puttrar man omkring på denna och ser förhållandevis lycklig ut. Jaha.
kul dag
idag. Ja, men vad kul. Vi ska alla glädjas åt någonting.
Ja. Men man kan väl också säga så här att man kan ju kompensera det här om man nu måste ha en robotgräsklippare som man ju inser att människor kanske vill ha. Mm. Så kan man ju kompensera det då med att sätta in extra mycket kanske växter som pollinerarna gillar så att de kan strunta i klövern i gräsmattan. Så att det finns ju sätt.
Men vad kan vi vara än göra liksom då, tänker jag? Alltså att vilka, för det låter ju så lätt när man har kanske den stora jätteodlingen, man har en stor kommunal odling, då kan man tänka på ett annat sätt. Men vad kan vi här göra?
Det är väl det som är det roliga, att alla kan göra någonting. Man behöver inte göra jättemycket. Man kan ha sin robotgräsklippare på en del och så kan man ha en på en annan. Eller så tänker man att men nu gör jag lite rabatter som är väldigt intressanta för pollinatörer. Mm. Så har man kanske vägt upp det där att nej, det blir lite för mycket gräsmatta här, men jag kan ju göra någonting annat. Så man ska ju inte gå omkring med ett dåligt samvete för att det inte ser ut som en vildäng överallt. Alltså det, nej. Men gör lite grann då. Mm. Så om man nu skulle göra lite grann.
Ja, men till exempel, alltså en sak som är väldigt, väldigt enkel när du går på torget eller var du går och köper dina sommarblommor, ettåringarna, så kanske man kan tänka, köp dem som är mer enkelblommande. Mm. Därför att då hittar pollinatörerna rakt in till pollenet och nektarn. Mm. Om de ska in och liksom juxa i en super, super, super dubbel pelargon så blir det mycket svårare. Mm. Det är ett enkelt sätt att hitta blommor som nästan bjuder ut sig. Liksom, säger, hej, här är jag, kom hit. Och det är väldigt enkelt, det kan alla välja.
Mm. Ja. Och man kanske inte ska göra det så krångligt heller. Jag kan ju tendera att liksom gå till överdrift och tänka, nu måste jag kunna allting det här. Men det behöver man ju inte, det är ju ganska små saker som man kan lära sig att tycka om maskrosor till exempel. En fantastisk pollen- och nektargivare. Några sådana. Och nu, alltså jag har ändrat mig mentalt att det är helt fint alltså med maskrosor. De är faktiskt ganska vackra.
Men det är sånt man lukar bort, Annika.
Nej, det kan man göra. Det gör jag i mina rabatter där jag har växter som inte kan konkurrera med maskrosorna. Men de har också platser där de får lov att växa precis hur de vill och blomma hur mycket de vill. Och sen så håller jag efter dem när jag inte vill ha dem. Men det är absolut inte överallt.
Men jag tror att det handlar mycket om det du säger, det där att ändra sitt seende, att förstå vad saker och ting är till för. Att de är inte till för att irritera oss, utan de finns där av en anledning. Mm. Och går du ut i ditt växthus och lyfter på en kruka och så kryllar det av gråsuggor, så tycker folk att det är äckligt, bort med dem, hur ska jag döda dem? Nej, men döda inte dem, för de har liksom sin roll, de tar hand om andra små bakterier och svampar och sånt som finns där. Så att allting har liksom en plats, och till 99,9% så hjälper de mig i trädgården. Att försöka tänka så istället. De är till för att hjälpa till, de är inte till för att irritera mig.
Så är det med skräphögar och sånt. Alltså man behöver inte städa så mycket, man lämnar skräp. Man slänger in ogräs man har lukat, kan man ju slänga in i buskar och så. Om det inte är massor med frö på dem, vilket inte är så mycket så här tidigt på säsongen, så bara skjuta in det där och låt det ligga där. Det förstör ingenting.
Så bidrar de lite också?
Ja, det gör de.
Och du slipper åka till plantskolan och köpa liksom kompostjord och så. Du bara in med det och så lägg på lite löv, och kanske om du liksom refsar runt i trädgården. Så in med det och vattna. Så har du liksom din egen kompost under buskarna. Va? Behöver inte ens mellan.
Gör du så, Gunnel, eller?
Ja, så gör jag. Sen ibland tar jag väl lite större tag inför 1000 trädgårdar nu den 28 juni. Så tänker jag att jag kanske inte ska ha så mycket skräphögar.
Jo, men det är kanske det du ska.
Eller det är kanske det. Du har ju rätt. Ja, jag ska. Ja, men vad dum jag är. Det är klart det är så jag ska ha.
Ja, vi får ta en liten pusha lite för 1000 trädgårdar. Hur går det med det här i sommar?
Jo, men vi har ju bestämt att vi ska genomföra det i alla fall. Mm. Eftersom vi tycker att det är trädgård, det är utomhus. Det här att folk visar sina trädgårdar är en positiv sak rent mentalt. Sen kan man ju sprida smittan då naturligtvis. Men vi har bestämt att vi begränsar antalet. Så varje trädgårdsägare får bestämma, jag är aldrig över 50 naturligtvis. Men jag ska till exempel ha 25 som gräns i min trädgård. Så att jag tror ju att det till och med kan vara en fördel att försöka få färre att gå in samtidigt i trädgården. För då kan de faktiskt se någonting.
Om man vill vara med i det här 1000 trädgårdar, så man känner att jag har en trädgård som kanske skulle platsa in här.
Ja, då är det lite för sent, för det var sista anmälningsdag 1 juni.
Men till nästa år?
Om 2 år, det är vartannat då.
Vartannat
det
år?
Ska du absolut tänka dig för att titta. Kanske åka ut nu den 28 juni och se hur det är, för det är alla sorters trädgårdar. Stora, små, fula, snygga, röriga, välordnade. Ja, men det är verkligen alla sorter. Och väldigt roligt. Alltså man får så mycket vänner för livet, skulle jag säga, att visa sin trädgård.
Har du varit med där, Annika?
Nej, alltså jag är ju för privat.
Är det så?
Ja, jag är ju lite eremit. Så det hade jag inte...
Det var därför du blev så... När du fick en granne efter flera år.
Ja. Det är liksom det lite... min bostadsmardröm, kan man säga. Så att jag berättar gärna om min trädgård och så, men jag skulle nog inte... Man får nog känna mig väldigt, väldigt väl för att bli insläppt.
Okay.
Men det är ju faktiskt så att även plantskolor och parker och stora offentliga trädgårdar är med i 1000 trädgårdar, för det är meningen att hela... Allt grönt i Sverige ska visas till någon. Så Annika gör ju en insats på sitt jobb, får man säga då. Ja.
Tack, vad snäll du är.
Men alltså, det låter ju, alltså, där vi snackar om, för att hoppa tillbaka till pollinatörer och lågbudget bi. Alltså, för det är som sagt, var det lätt att det blir, ska kosta väldigt mycket när man ska göra såna här grejer. Mm. Men det gör det inte, det behöver inte göra.
Nej.
Som vi sa.
Nej, då är det liksom tipsen här. Att inte städa. Det innebär ju att då ligger där, är där gamla stubbar och sånt, så sparar man det och så. Så gör man små bihotell utav det, eller i alla fall insektshotell och så. Man behöver inte slå hela gräsmattan, och man kan ha lite ogräs här och där. Nellor och rallaros eller mjölkgört och så. Alltså,
vet
det är
ni förresten
positivt.
Vad Sveriges bikommun är? Nej. Helsingborg blev utsedd till Sveriges bikommun bara här för leden. Bara säger det. Grattis Helsingborg.
Ja, får vi säga då.
Har ni sett något sådant här bio- eller insektshotell och bihotellen här i stan också?
Ja, men de har väl världens längsta nere på Slottsträdgården här i Malmö. Mm. En gigantisk, en hel mur liksom lång. Mm. Jätteroligt.
Är det mycket bi?
Ja, den är ju alldeles ny, så jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett den nu sedan bisäsongen började.
Nej, för jag, alltså, i såna här små bambupinnar, om man har lust så kan man ju köpa bambupinnar och så dela dem och så bara bunta ihop dem. Det är också billigare än att köpa ett bihotell om man nu vill det.
Och så har jag förstått att de ska vara ganska långa. Alltså det är sådär att de vill gärna en bit in i de här ihåliga pinnarna eller träd. Så att man får inte göra det för kort. En del av de här bihotellen är ju liksom som bara en liten tavla, och det är inte riktigt bra.
Det ser ut som sådana här japanska såna här minihotell. Såna här,
man
tubhotell så man bara kryper in.
Det är typ det, ja.
Klaustrofobi deluxe. Jag satt och grunnade på alltså, konsekvensen om vi inte tar ett grabbatag i våra pollinatörer nu. Mm. Vad skulle konsekvenserna på lång sikt bli?
Ja, det är alltså, frukt och bär. Alltså, vi får ju ingen skörd om vi inte ser till så att det finns några flygfä som kan pollinera.
Är vi långt därifrån om vi inte gör något nu?
Alltså det har jag ju svårt för att uttala mig, men känslan är väl att vi i alla fall inte ska jobba mer åt det hållet, att liksom göra det ännu mindre artrikt, utan tvärtom vara mer tillåtande och använda många olika sorter växter och så i våra träd.
Men alltså det sås ju att att vi har 4 år på oss när det sista biet dör. Mm. Alltså hela mänskligheten är uppbyggd på ett sånt sätt att vi hänger ihop. Mm. Och försvinner bina, ja men då får vi så småningom ingen mat. Och vi har ju inte, i Kina har de börjat med handpollinering, att man skickar ut folk, och i Kalifornien där sätter de ut bi som får liksom åka runt på åkrarna. Humlor är det, ja. Och pollinera. Och så kan man ju inte fortsätta liksom.
Det är klart att naturen ska sköta sig själv.
Ja, men vi måste sköta naturen. Ja. Det är ju så. Och vi kan göra mycket genom att plantera in växter då som gillas utav de här, och gärna sprida ut dem över säsongen.
Jag tänkte på en sak också, även om du bor i lägenhet och 4 våningar upp eller 6 våningar upp, har du en kruka med kryddväxter till exempel. Det är ju så otroligt enkelt. Du sätter ut lite timjan och myntor och citronmelis. Ja, men du har direkt en plats där. Och de hittar faktiskt flera våningar upp, så att du kan inte skylla på att du bor i stan eller bara har balkong. Liksom.
Ja, för jag skulle precis komma till det, just att det är inte så komplicerat, även om man kan göra sitt lilla bidrag där också. Ja.
Ringblommor, jätteverbena,
rosenskära,
borstnejlikor och fuchsior och så. Alltså det kan man ha i vilken balkonglåda som helst. Mm. Och det går alldeles utmärkt. Alltså blanda allt möjligt. Sånt.
Om man vill lära sig lite mer och inte bara lyssna på vår lilla podd här och lära sig lite mer kring det där med pollinering. Alltså finns det någon litteratur för oss som måste ha en manual att läsa?
Gärna. Ja. Alltså jag hittade en bok som jag tycker är intressant, som heter Nyttiga växter för människor och bin. Den är utgiven 2004. Egentligen är den nog främst till för biodlare, men där finns liksom spalter som jag gillar. Och där man kan gå in och titta liksom, här och vilka buskar är det som ger pollen och nektar och hur mycket och så. Och vi kommer att prata buskar och träd, alltså bidrag nästa gång vi träffas också. Men den tyckte jag, den gillar jag. Och där kan man hitta allt möjligt, allt från ogräs till mer växter som man kanske är intresserad av att odla själv. Det är väl inte så många som vill odla maskrosor.
Det har precis kommit flera sådana spännande böcker just om vad man kan äta i naturen. Det där som man annars förkastar liksom. Och det finns ett begrepp som heter skogsträdgården, som finns en livslevande skogsträdgård utanför Hör, där man arbetar liksom också med ett naturligt sätt där allting hänger ihop från högt till lågt. Och där kan man ju åka på studiebesök och där är det verkligen så, där är det väldigt, jag menar, rufsigt och vildvuxet och samtidigt så ser man att wow, det här är verkligen en levande miljö. Det är bara, men det är helt fantastiskt att komma in där och se liksom hur allting samarbetar.
Maskrosblad går faktiskt alldeles utmärkt. Alltså det är en variant av rucola på något vis.
Visst är det.
Blommorna.
Och så går jättegott vin av maskrosvin.
Ganska gott i alla fall.
Men gott, kanske gott, men det är väldigt urindrivande också. Det används som en sån gammal huskur. Så faktiskt vätskedrivande.
Se vilken nytta man kan ha
av dem. Alla dessa pollinatörer. Vi ser vad ni missar.
Kan man gräva upp om man nu vill det. Så kan man skala dem och hacka ner dem i sallad. Eller också vara gott. Alltså jag måste bara prova. Jag skäms för att jag inte har gjort det.
Just rötterna har inte jag heller provat. Jag kan tänka mig att det är ganska beskt. Mm. Men våren är ju besk.
Ja, och andiv äter ju många. Och fänkål kan jag tycka också kan vara lite beska i det. Så varför inte maskrosrot när de växer i rabatten?
En annan god ros, för jag kastar in en rot då. Det är från, utifrån sjökanten. Kaveldun, kärnan på den. Smakar lite valnöt.
Nej,
jaha.
Bara
som lite tips från coachen.
Ja. Tufft. Ja, då får vi prova.
Om ni har vägarna förbi någon liten sjö. När glänser den?
När den glänser?
Ja, det är ju din lilla programpunkt, Annika.
Ja, när ska vi tänka
nu blir att den ska glänsa?
Ja, visst inte. Tiden bara rinner iväg. Ja. Det är ju helt otroligt. Jo, egentligen har jag ju tänkt att nämna några som går över liksom lång tid nu, det här med pollinering och nytt och så. Men jag får väl ta en som är tidig då. Så julrosor. Tänker jag nu att nu kommer den första humlan surrande här. En jättetunggumpad lady. Stor och bullig där tidigt på våren. Och börjar leta efter mat. Och jag måste berätta den lilla historien om när jag hittade en sån i ett uthus hos mig. Mm. Som kröp på golvet. Och den var jättetrött. Och så tänkte jag, nej, nu måste jag rädda humlan. Sprang in och hämtade ett sånt där glukos som man har när man bakar ibland. Hällde lite vatten i handen.
Överdosade direkt.
Petade upp humlan i handen. Och ser hur den fäller ut den här lilla snabeln som den har då. Alltså jag blev helt lycklig. Ja. Är jag konstig eller? Ja, jätteglad blev jag. Och sen så, ja, vad den nu gör med den snabeln. Suger den i sig då eller lapar den? Ja, kvittsamma. Den tog jag i sig detta i alla fall. Och så satte jag ner den. Och sen så stod jag där tittade och tänkte jag, undrar om den överlever eller om jag har helt liksom förstört den. Det hade jag inte. Efter en timme eller så flög den iväg. Var det inte rart?
Överdosa på socker där direkt.
Ja, det gjorde ingenting. Den flög här, för jag blev glad och kanske humlan också.
Den flög till en julros.
Så nu vill vi bjuda dem tidigt på någonting. Och då är julrosen, den glänser ju tidigt på våren. Gillar att stå i näringsrik jord i ett hyfsat vindskyddat läge. Då kan den stå med sina blad kvar över vintern och vara en prydnad då också. Det jag gjorde i alla fall när jag hade julrosor på mitt gamla ställe, det var att klippa bort bladen på våren, bara för att de ofta blir drabbade av en sjuka som gör att bladen blir fula. Men strax därefter så kommer ju blommorna igen upp då. Och då gör det ingenting att det inte är några blad. Och det är en sån bra källa för de här flygande fäna då, tidigt på våren.
Mm. Vi har dem i Alnarp. Alltså jag har ett ställe där, en liten ställe där jag utgår min lilla promenad, ute powerwalker. Mm. Så fortfarande, alltså bara för någon vecka sedan, så fanns det fortfarande blommor kvar där ute. Alltså. Och det är fantastiskt. En skog in till ramslöken.
Mm. Ja, för de kan ju mycket väl så sig, så man får vara lite försiktig och inte rensa bort, utan lära sig känna igen de här tredelade bladen då. Och så inte hacka bort dem då. Då kan man få ganska skojiga saker. Alltså de blir ju inte likt mamma då, men de kan ju bli likt någon annan pappa.
Men finns det många olika sorter?
Alltså, ja, det finns många. Och där är ju några som är en hybridjulros som heter Blue Lady till exempel. Där är många i den Lady-serien. Och då har man försökt få fram julrosor som tittar lite mer uppåt än hänger neråt. Ja. Och det har ju mer betydelse för oss kanske. Men det kan ju vara någonting.
Har du några julrosor i Arlöv?
Oj, oj, oj. Ja, jag är ju en sån som gillar när växter sprider sig. Så ja, jag har mycket julrosor. Ja, det har jag. Jag tänkte på en annan sak apropå insekterna. Det här, hur viktigt det är att också ha lite vatten i trädgården. Och det behöver inte vara en damm. Det behöver inte ens vara ett stort fågelbad. Utan du kan räcka med att sätta ut en liten skål med vatten. Och så lägg lite stenar eller glaskulor eller någonting i. För både humlorna och bina och fjärilarna behöver också mycket vätska. Mm.
Så där ska vi också vara lite snälla.
Ja, precis. Och det behöver inte vara så märkvärdigt heller. Det är bara sätta ut liksom soppskålen där med lite kulor i, så blir de glada.
Mm. Igelkottarna också hemma i min trädgård. De brukar alltid dyka upp fram nu på sommarkanten.
De är ju också så söta.
Ja, bara stanna till. Måste bara stå och titta. Och framförallt när fallfrukten här. Jag har nästan en igelkott som blir lite halvpackad på mina gästa, plommon. Jag har tog någon sån film som jag la ut på Instagram förra året. Den blev dödspidad liksom. Den hade raglat omkring det. Som Emil och griseknoen ungefär.
Ja.
Oj då.
Vad ska vi sätta på middagsbordet idag förresten?
Ja, alltså någonting skojigt som jag upptäckte och som jag har i min trädgård, det är en bredbladig småbambu. Det låter ju lite udda. Den är inte helt lättodlad. Den står väldigt skyddad. Men i vilket fall som helst så läste jag att den använder man till att paketera mat. Tänk dig ett bambublad som är ungefär 10 cm brett och 30 cm långt. Sådana har jag nu i överflöden, sprider sig nämligen ganska bra. Nu har jag hittat liksom ett uppdrag för den då. Då kan jag rulla in mat i det. Det lär vara väldigt mycket bättre än plastpåsar. Och, alltså, man kan ju imponera på vem som helst när man rullar in lilla picknickmackan eller
så
vad det kan vara.
Så bara rullar ut ett litet blad.
Ja.
Och så lite snöre, papperssnöre om där, så är liksom dagen
redan. Det är ju en ernstvarning på det.
Du ser vad mångsidig jag är, inte bara tabeller.
Ja, det är fantastiskt. Men alltså just blad är fantastiskt. Alltså, jag har varit på någon restaurang och fått så här, man använt bananblad liksom och serverat på liksom och använt både för att grilla och grejer. Så där har vi naturens plastpåse.
Ja, var inte det bra? Det var alldeles utmärkt. Om man nu inte har en sån bambu så kanske man har någon annan bambu. Har man för mycket skott eller så, alltså man kan ju ta prova och smaka på det. Vissa sorter är ju goda och odlas, alltså inte här i Sverige. Men någon gång ska jag faktiskt ta och bryta av lite och se om jag kan äta dem. När det blir mycket, du slickar dig i munnen. Du blir hungrig nu.
Snart lugn.
Men vad är det bästa ätbara du har i din trädgård, Gunnel, förutom med orangeriet?
Ja, det är ju inget, det är inte så exotiskt som Annikas då, men jag måste ju varje år ha basilika. Så det sår jag väldigt mycket, alltid.
Jag tycker den tar slut så snabbt
också. Ja, men du måste så mycket. Alltså, köp en påse då på våren, det är ju ganska billigt med en påse. Så tar du en stor kruka och så sår du ut alla fröna på en gång. Och så när de kommer upp, ja men du vet, sådär 2-4 blad. Då tar man liksom en sked och så skopar man upp klumpvis. Ja. Så får du kanske 20 krukor. Och sen så efter ett par, tre veckor, ja men då sår du en påse till. Du blir självförsörjande. Och sen nyper du också bara topparna så att de hela tiden kan producera nytt.
Alltså producerar du pesto till hela kvarteret?
Nej, bara till mig själv. Det räcker så bra. Och min man också får smaka. Nej, men jag älskar pesto. Jag tycker, när jag känner doften av basilika, om jag går och handlar och känner så, jag ska ha pesto. Jag tycker det är så himla gott.
Ja, men det är bästa.
Det är så lätt gjort och ibland blir den lite lösare. Ja, men då blir det mer som en sås kanske. Ibland blir den lite fastare och då är den supergod till pastan. Alltså. Och just basilika, jag tycker det är absolut, det är så enkelt. Bortsett från att de inte gillar kyla, så du måste nästan ha växthus eller en inglasad balkong. Mm. För de vill inte stå ute när det blåser och är kallt.
Så basilika är bästa just det?
Alltid för mig.
Alltid. Ja. Året runt?
Nej, på vintern då får jag ju köpa i så fall om jag drabbas av pesto.
Pesto abstinens.
Ja, det händer nämligen. Och så ska man helst ha egen vitlök. Och så måste man inte köpa dyra sådana här kärnor då, utan man kan ta billigaste jordnötspåsen i butiken och så sköljer bort saltet och så jordnötter passar lika bra. Eller valnötter.
Just nu i trädgården, vi börjar närma oss midsommar och den tiden på året. Vad ska vi börja tänka på nu? En liten checklista.
Vet du vad jag tänkte på nu i helgen som gick?
Nej.
Det var att skydda mina jordgubbar. Och där är jag då lite egoistisk och elak. Jag vill gärna ha in pollinatörerna, så det duger liksom inte med fiberduk över dem då, utan då får man faktiskt ha ett sånt nät av något slag. Och då ska det ju helst vara ett nät som går att spänna så hårt så att inte fåglarna kan tänkas fastna i detta då. Så att något rutnät lades då ut och spändes ordentligt över jordgubbarna, för det var massor med blommor. Så det blir nog jordgubbar, fast inte
är du självförsörjande på sommaren på jordgubbar?
Jag hoppas att det ska bli det, men det var ju så att jag gjorde ju första ansatsen till mitt grönsaksland förra året. Så de sattes ju förra året och då var det ju bara enstaka, men nu blir det mycket. Så att nu tänker jag faktiskt att försöka ta hand om de flesta själv, och blir några dåliga kan väl kasta ut dem i min icke-gräsmatta till fåglarna då, så kan de få det. Så snäll kan jag i alla fall vara. Och sen håller jag nu utkik efter skadegörare av olika slag. För hittar du nu löss på bärbuskar till exempel uppe i knopparna, så kan man nypa av några blad och sånt. För det är ju där tror jag det ligger mycket, att om man är lite som jag, går ut och tittar i min trädgård flera gånger om dagen.
Och lär känna den.
Ja, och borstar tänderna, går ut och borstar tänderna och håller på så. Så är det ju så att så fort jag ser ett lusangrepp så gör jag ju någonting åt det med detsamma. Jag går inte och tittar på det i 4 dagar och undrar vad det blir, eller 4 veckor, för att se vad som händer. För det är inget kul, utan väck med det så fort som möjligt. Vad det än är. Det är sällan så att det är några nyttodjur. Och känner man blad som är lite sockriga, så är det liksom honungsdagg. Det hör ju till det här med pollinatörer och så. För det äter ju våra pollinatörer också. Men det kanske är så att är där klibbiga blad, då har man ett lusangrepp. Så då får man väl försöka leta upp liksom, var kommer det här klibbet ifrån, och så göra någonting åt det då. Så var observant.
Detektivarbete helt enkelt.
Nej, man lär
tyck
sig.
Tyck om din trädgård, var mycket i din trädgård. Ja. Och bjud in fåglarna, de tar ju jättemycket bladlös, särskilt när de är unga, så att de är ju superbra på att hjälpa till. Liksom. Men verkligen, alltså, det är väldigt viktigt det där du säger, Annika. Alltså, var i din trädgård, gå i din trädgård, titta och nyp liksom hela tiden när du går förbi. Det är då man liksom, det är då det inte blir ett bekymmer, utan du går där och så tar du en bladlus och trampar på en snigel och så vidare. Och sen så är det inte ett stort problem.
Nej.
Taget, alla dagar i veckan.
Ja, tyckte du också det lät trevligt?
Ja, jag ska ut och ut och borsta tänderna i trädgården jag också.
Ja.
Nästa gång, vad händer då?
Alltså fler bidrag. Vi tar lite perenner, tror jag. Och sen så buskar och träd tänkte jag prata om, som kan vara sådana bidrag.
Okej. Okay.
Ja.
Toppen. Är någon som har några frågor och känner att de behöver liksom så här bidra med något eget? Hör gärna av dig via våran Facebook-sida eller våran Instagram. Finns inga dumma frågor, så hörs vi i Trädgårdstäppan här nästa vecka.
Trädgårdssnack.